Nu så ska vi faktiskt prata allvar här i P4 Kalmar. Hennes man Tommy, han blev 34 år. Hon kallade det för en jordbävning som drabbade familjen. Välkommen hit, Kristina Karlberg.
Tack så mycket.
Vi känner dig som kommunal tjänsteman. Vi har pratat med dig i den egenskapen många gånger här i radion. Men nu ska vi få prata med dig om kanske det mest privata. Om hur det blev när din man Tommy hastigt och väldigt oväntat gick bort. 34 år gammal. Det är några år sedan nu.
Ja, det är ju 16 år sedan. Mm.
Men nu har du skrivit en bok om tiden efter detta. Mm. Varför då?
Det är tillsammans med en annan kvinna från Varberg som också förlorade sin man för 17 år sedan. Mm. Och vi har inte skrivit den för att vi behöver gå vidare. För det har ju gått så lång tid så givetvis har gjort, vi har liksom gått vidare. Aha. Men vi saknar en sån här bok då när det hände oss. Mm. Och vi har märkt att det fortfarande saknas, att det inte finns någonting. Och alltså, man har ett otroligt behov av att få känna igen sig och höra att någon annan har drabbats. Man tror ju att man är mest ensam i hela världen.
Mm. Var det den känslan du hade då?
Ja.
För 16 år sedan?
Ja. Och sen hade jag ju tur, säger jag faktiskt. För jag kom ju i kontakt med en förening som startades då samma år. Mm. Vimil heter den. Som vi som mist någon mitt i livet. Och där träffar man ju andra som var i samma situation. För just hur gärna det. Alla andra liksom, familjemedlemmar eller kompisar tror att vi förstår precis hur du har det, så gör de inte det.
Nej, det är klart att det kan man inte förstå förrän man har varit där. Men nu har du skrivit den här boken. Och alltså bokens titel är Jag är lyckligt gift, men min man är bara lite död. Lite humor mitt uppe i alltihopa.
Ja, eller? Vi har ju velat skriva det på ett lättsamt sätt. Och det var ju så vi kunde vara också tillsammans med andra som hade drabbats. Mm. Vi sa flera gånger, vilken tur att inga normala människor hör oss. För då skulle de tro att vi var ännu knäppare än vad vi är. Mm. För det blir mycket dösnack. Mm.
Och det kan man liksom unna sig i ett sällskap där alla har samma erfarenhet på något vis.
Absolut.
Man kan inte ta med sig den jargongen i något annat sammanhang.
Nej, det märks ju inte minst nu. Liksom, för det här är ju tabu. Mm. Trots att vi ska ju alla dö. Mm. Förr eller senare. Förhoppningsvis senare.
Mm. Jag kan tänka mig att boken som du har jobbat med nu då, och som kommer ut nu. Att du har fått liksom gå igenom alltihopa igen på något vis. Mm. Hur har det varit?
Ja, som sagt, det är ju länge sedan. Men visst, så här, när man har läst, vi har ju båda två skrivit mycket dagbok. Mm. Så när man läste det så, givetvis så gick man ju tillbaka. Men den främsta känslan var ju, vilken tur att jag inte mår så dåligt nu. Mm. Vad skönt att jag mår bättre. Och det är ju det vi vill förmedla också, liksom, att det finns ljus i tunneln. Liksom, man överlever.
Var, är det så kanske att just för att det har gått 16 år och att du har hunnit landa igen och sådär, att det var då och nu som först du kunde ta tag i det liksom, och skriva det?
Delvis tror jag det. Ja. Sen har vi pratat om det i jättemånga år att vi borde göra det. Så förra året så sa vi, nej, nu måste vi bestämma oss. Antingen gör vi det eller så slutar vi prata om det överhuvudtaget. Och då bestämde vi oss, ja men vi skriver, får vi se vad det går. Mm. Liksom vad det blir. Och det gick väldigt fort att skriva i det ursprungliga, för som sagt vi hade skrivit mycket under tiden det hände och det var lätt att skriva ner det. Mm. Så att, ja men det håller nog, vi kör.
Du, jag gissar också att när du sitter och tittar tillbaka och skriver så här nu så är det mycket minnen som väcks till liv igen och sådär. Vem var Tommy då, din man? Vem var han?
Han var världens snällaste. Mm. Mest barnkära man. Och kanske det mest slarviga också. Mm.
Ja. Och det som hände var att ni delade på er efter en midsommarfest. Och du gick hem och la dig och han kom senare. Eller?
Ja. Och sen framförallt då på midsommardagen så åkte jag upp till mina föräldrars, deras sommarstuga. Och Tommy kände sig inte riktigt pigg, så han ville inte följa med.
Nej.
Så jag blev ju lite sur, för det var ju vad vi hade bestämt att vi skulle åka dit.
Och när du kom hem?
Ja, så låg han död i sängen.
Och det var då jordbävningen kom som skakade precis. Om hela din tillvaro.
Man blev väldigt rationell i början. Mm. För i och med att han dog i hemmet så kom ju poliser och läkare och det var fullt med folk ett tag där. Så då tyckte jag att jag var väldigt rationell. Men sen när huset blev tomt igen så rasade det mesta.
Kristina, vi kan väl prata lite mer om det här, om din bok som har kommit ut precis. Sitt kvar en stund, tack. Vi sitter här och pratar, Kristina Karlberg. Jag och Kristina jobbar på Kalmar kommun, men har också blivit författare, kan man väl säga nu. För nu har du kommit ut med en bok om den jordbävning som drabbade dig och din familj när din man Tommy gick bort. Och det här är 16 år sedan.
Ja.
Och han var 34. Vid den. Och ni hade två barn.
Jonathan var 4 månader då och Elin var 3 år.
Och boken som du har skrivit är lite grann... Är det som... Den här kan jag ha som uppslagsbok när jag själv drabbas.
Först är det ju liksom våran historia då. Mm. Uppdelat på själva jordbävningen.
Mm.
Och dagarna efter begravningen, sorgeåret som man kallar det, och så livet här och nu. Sen har vi också en del medskribenter, människor i vår närhet. Min dotter till exempel, en av dem, granne, min bror.
Mm.
Och sen har vi då en del liksom med tips och råd till de som drabbas, men inte minst även lite om bemötande, alltså tips och råd till de som känner någon som har drabbats.
Jag vet att du har beskrivit här i boken att tiden fram till begravningen var ju en period. Och då sa folk till dig att bara begravningen har blivit klar så kommer du att kunna gå vidare.
Ja, då ska du se att allting blir bättre.
Hur blev det då?
Det var ju då riktiga helvetet började.
På vilket sätt?
Alltså innan var man ju fullt upptagen med allt praktiskt. Alla val som skulle göras, alla beslut som skulle tas, alla blanketter som skulle fyllas i och allting. Och dessutom alla vänner, bekanta som hörde av sig och liksom ville beklaga och så. För att sen efteråt så blev det tyst.
Mm.
Då satt man där mycket själv.
Mm. Alltså, den där första tiden, hann du med dig själv? Din egen sorg liksom under de där veckorna fram till begravningen?
Nej, utan man var bara som ett vakuum hela tiden. Och jag tror inte att jag fattade riktigt vad som hade hänt under den tiden.
Mm.
Utan... lite hoppet fortfarande, även om man hade då sett honom död flera gånger.
Och vad det var som hände med Tommy, det var ett sjukdomsfall.
Akut hjärtmuskelinflammation. Ja. Men det fick jag ju inte veta förrän 3 månader senare.
Ja,
och det var ju det man främst ville veta.
Mm. Men du, sen efter begravningen då så tystnade telefonen och folk kom inte hälsade på och sådär.
Nej. Givetvis, man hade ju sina nära vänner, men det var väldigt många som försvann också. Som
varför
inte
tror du det blev så?
Rädsla. Jag tror att man är jätterädd för att säga något fel. Och sådär. Och tyvärr så inser, när man är i den situationen som jag var då, så ser man ju inte det själv, utan då uppfattar man ju det som, ja, de vill inte prata med mig, de undviker mig.
Mm.
Och kan inte riktigt se att det beror på, men jag tror att det är rädsla.
Mm. Vad skulle du ge för råd idag till den som hamnar i den situationen?
Finnas där. Man behöver inte säga så mycket, utan man får lyssna. Man får stå ut med ältandet, men framförallt bara finnas där. Och det är också okej att fråga. Är det okej att vi pratar om det? Mm. Eller liksom, vad vill du själv? Liksom höra vad man vill. Det tror jag är det viktigaste.
Mm.
Men att finnas där, det kan ju både vara det där att lyssna och vara där. Men det kan ju också vara praktisk hjälp. Ta med sig barnen till lekplatsen eller komma med en portion mat eller någonting. För det är det man minst tänker på, att man ska göra de normala sysslorna.
Och det här får man lära sig lite grann om man läser din bok som du har skrivit ihop med Marita Varborn Lundgren, som ju är från västkusten.
Varberg,
ja. Mm. Och ni delar ungefär samma historia.
Ja. Hennes man dog i en massiv hjärtattack på Landvetters flygplats.
Mm.
Skillnaden är att hon var med.
Ja, okej.
Okay. Det, och så är det ju alltså. I början så var man väldigt mycket när man hörde andra historier. Ja, de hade ju i alla fall inte så små barn som jag.
Mm.
De hann ju säga ja. Och liksom man gjorde allting för att jag var värst i hela världen. sen helt plötsligt vände det där och då var det, åh gud vilken tur att jag inte har drabbats av det. Mm. Men sen inser man, det går ju inte att jämföra, var och en bär på sin sorg och det är olika uttryck på olika sätt.
Hur ser din sorg ut idag, 16 år senare, så kan du ju faktiskt sitta här och prata med mig om det här på ett ganska... ja, sansat sätt. Eller väldigt sansat. Och du har liksom landat på något sätt.
Ja, precis. Och som jag sa, vi har ju inte skrivit det här för att komma vidare. För det har ju vi redan gjort. Den största sorgen jag känner, det är ju barnens sorg. Mm. Som inte har några som helst minnen av sin pappa. Och krasst sett så saknar de ju... alltså, de saknar inte Tommy. Mm. Och det är en fantastiska pappa som han kunde bli. Mm. Utan de saknar ju en pappa.
Ja, det är klart.
Vilken som egentligen då, men... det är ju det. Så det är ju den sorgen, och den kommer man ju alltid bära med sig.
Mm.
Och som Elin uttrycker det i boken, min dotter då, så säger hon ju att hon får ju höra historier och folk berättar om pappa. Men hon kan ju dels inte veta om de är sanna eller om de förskönar det. Men det hon framförallt vill veta är ju, vad tycker min pappa om mig? Vad tycker min pappa om det jag gör? Och det kan man ju aldrig få svar på.
Nej. Kristina, tack för att du kom hit och för att du har gjort den här boken som säkert kommer att hjälpa en väldigt många som hamnar i samma sits som du.
Hoppas det.
Tack så mycket för att du ville vara med.
Tack.